Hej och välkomna till kvällens sändning av Radio Nordfront. Det här är vårt 418:e livesända avsnitt och jag som är programledare ikväll heter Martin Saxlind och med som vanligt är Tobias Lindberg och även Max Rosenfors som producerar. Välkomna.
Hallå.
Tackar. God kväll.
Ja. Och vi har även med i kvällens avsnitt Marcus Hansson. Välkommen.
God kväll.
God kväll. Och du hade lite politiska nyheter så där om Vänsterpartiet och Palestina-frågan som du tyckte var värd att gå in på. Så det är väl den stora grejen vi kommer att prata om ikväll. Men jag vet ju, vi har ju också lite andra blandade nyheter och så där. Och sen hörde jag att Mer än Nord hade spridit fake news och sagt att vi skulle ha kvinnor med i Radio Nordfront. Men det tänker vi inte alls ha. I alla fall inte i det här avsnittet. Men det finns väl lite planer på att följa upp det där samtalet vi hade med Öberg och med ett nytt avsnitt där vi pratade lite relationer och sådär. Men ja, vi ska också gå in på Nordiska motståndsrörelsens valmanifest här ikväll och prata lite olika nyheter som dykt upp i Nordfronts nyhetsflöde under den senaste veckan. Men jag rättade en artikel av dig här tidigare, Hansson, som handlade om pilkastning och du nämnde att det var något stort, någon stor tävling där nu i helgen. Har du följt den eller vad var det exakt som hände?
Nej, jag har inte följt den, om jag ska helt ärlig.
Så intressant är det inte.
Nej, men det är som, vad ska man säga, det är inte så alltså, jag är inte sportintresserad. Jag tittar inte så mycket på sport, men om man sitter och finkar och sånt så måste man döda tid. Jag kan faktiskt säga att det var att det dödade en hel del tid genom turen att det var flera turneringar när jag satt, helt enkelt.
Ja, vi har kanske inte nämnt just det i Nordfront, men du var borta någon månad här och har kommit ut sen några veckor eller något.
Men det var faktiskt trevligt att se, för det som jag beskriver i artikeln, det är en ganska härlig energi. Det är ju härlig energi och sånt liksom på fotbollsmatcher, i ishockeymatcher och sånt, men det är väl lite mer avslappnat då, så jag tror man kan tänka sig att man kan vara ett kompisgäng som sticker och tittar liksom på pilkastningen och man kan dricka rätt mycket. Jag tror inte folk är liksom sådär jättestörda över att man är full.
Nej, det var lite konstigt, för det känns ju som en sån här koncentrationssport, men du sa att de tjoa och kimma och till och med psykades kanske lite från publiken.
Ja, kastas, så det var mycket tjur och kim.
Ja, publiken drack, menar du?
Mm.
Okej.
Okay. Sen jämförelsen med fotboll där. Alltså jag tycker ju att fotboll och sånt är rätt schysst och mäktigt att uppleva på plats. För då ser man allt runt omkring sig, hör och känner stämningen och sådär. Men på tv då har man ju bara så här kommentatorerna som hörs mest, ljud som filtreras bort och så inte så mycket scener från läktaren, utan det är mest typ att kameror zoomar in på någon kändis eller någon som ser glad ut, typ sådär, men det är mest liksom fokus på planen och det blir liksom lite filtrerat. Men i de här, jag har inte kollat på bilkastning, jag kanske har råkat sett det någon gång på tv, men aldrig så att jag har kollat länge. Men jag kan ju tänka mig att det är lite mindre miljö, så att man kanske hör och ser mer från publiken på något sätt.
Deras tv-produktion är ju faktiskt jävligt bra, kan jag tycka. Alltså det, allting bara klaffar. Och när de, medans de kastar då till exempel, så att en har kastat klart, kan det vara sånt att de bara vill att visa upp någon för publiken. Man får se publikhavet när de kastar. Ibland så splittar de liksom skärmen så att man ser, vad heter det, tavlan. Och så ser man personen som kastar framifrån.
Mm.
Helt enkelt. För att se minspel och sådana grejer. Så jag tycker faktiskt att tv-produktionen är också en del av saken. Det kan jag inte skriva i artikeln rakt ut, men det är faktiskt någonting som gör att allting bara flyter på.
Men som sport och hur mycket skicklighet krävs det och liksom vad verkar vara det som gör folk duktiga på det där? Är det något speciellt gemensamt eller så?
Ja, det är väl som allting att man övar upp sig och man ser ju helt klart en tydlig kultur där de brittiska öarna dominerar. Sen vet jag inte hur mycket som krävs för att komma upp i den nivån de gör. Men det är helt klart en klassskillnad.
Mm.
Det krävs mycket. De som ligger på högsta nivån, de har hållit på länge. Mycket, många pilar för att få den säkerheten krävs.
Ja, och hur funkar alltså, ska de så här, vad är målet? Ska man så här, pricka den röda pricken hela tiden? Eller vad, hur
man ska gå ut på 101.
Är det man ska väl? Gå ut på ett visst poäng.
Mm. Och det måste vara en... Vad sa du?
501.
Ja, 501. Man kan köra 101 också om man vill.
Mm.
Det var oftast det jag kör. Men precis. Sen skulle man, hur var det? Man skulle gå ut på en...
En dubbel man skulle gå ut.
Precis, alltid. Jag kastade väldigt mycket pil när jag var yngre. Jag hade en farbror som var riktigt duktig på att kasta och tävlade och sånt där. Och det blev liksom att man uppe i Norrland och när vi var där under lov och somrar och sånt där, så var pilkastning och krocket var de två stora tävlingsgrejerna som vi höll på med.
Mm.
Så att det var viktigt. Sen hade jag faktiskt en tavla under hela min uppväxt i rummet. Vilket är ju förödande för typ golv och såna här saker. Och väggar och sådär runt omkring. När man har kompisar där och sådär som inte... Men det är kul, och väldigt kul att kasta. Man kan stå liksom, plocka pilen och så stå och kasta några minuter. Bara liksom för att få lite omväxling när man gör annat och sådär.
Men...
Lägga undan det.
Ja, jag fattade inte riktigt det med poängen. Om man får fel slutpoäng liksom, förlorar man då eller...
Nej. Du,
jag förklarar. Man hamnar väl på poängen man var på innan, och så ska man gå ut igen, eller hur?
Det är liksom så att du har 16. Då har du en dubbel 8. Så träffar du 8 istället. Du träffar inte dubbeln, du får 8. Då måste du gå ut på en dubbel 4.
Precis.
Men skulle du kasta...
Till slut kommer man ju till ett läge när man inte kan gå ut om man har 1 bara. Då.
Ja, men det tror jag inte man straffas på, utan vad som händer då är att, tror jag, att resultatet där räknas inte, så de dubbel ettan är det minsta du kan gå ut på. Och träffar du en etta då, så har du förlorat en runda.
Ja, just det.
Men alltså, man siktar alltså inte på att så här, träffa den röda mitten hela tiden, utan det är...
Nej, man träffar trippel 20 är mest värt.
Mm, precis.
Okay. Vart ligger den då?
Rakt ovanför mitten.
Okay. En bit. Mm. Ja, men då är det lite så här esoteriskt ändå, något sätt.
Nej, det är ju, jag tycker det är busenkelt att komma in. Det enda som inte förklaras... Ja,
man får kolla på det en gång så fattar man, men det är lite svårt och så här, bara abstrakt. Jag kommer inte ens ihåg liksom hur... Man vet ju hur de ser ut, men inte hur det är så uppdelat med poäng och grejer på en tavla.
Ja, alltså den busenkla grejen oavsett, det är att folk försöker träffa på en tavla med pilar. Och man behöver ju inte ens fatta vad som är svårast att träffa. Eller vad som de vill träffa. Poängen är att de träffar om och om igen.
Många som inte har kastat dart och sånt, de gillar ju att kasta på en sån här tavla där det bara ringar mot mitten. Där gäller det bara att komma så nära mitten.
Ja, det tror jag. Då,
men dart är ju roligare att kasta.
Så det är en speciell typ av tavla då?
Ja. Det har hänt väldigt mycket också. Nu för tiden finns det ju annat. Alltså, när jag kastade, då var ju de här metalltrådarna som skiljer varje ruta åt. De var helt runda. Numera är de liksom spetsiga uppåt. Så att det gör att pilarna inte kan studsa på den där tråden lika lätt som det var förr i tiden. Så det är rätt mycket förbättringar. Sen förr i tiden då fick man också dricka öl när man tävlade.
Fick man inte det?
Vad sa du?
Fick man inte det längre, Hansson?
Nej, det är borttaget i Sverige i alla fall. Jag vet inte, jag tror internationell tävling också är borttaget.
Jag såg ingen öldricka, jag såg bara att de drack vatten.
Jo, de tog bort det. Alltså, grejen är att öl, du vet, en eller två öl, det gör ju att man blir lite lugnare och det förbättrar för bilkastning till exempel.
Jo.
Så. Dricker man för många blir det såklart dåligt. Det finns ju en avvägning där.
Jag fick fram en sån här tavla och då är det ju alltså som en klocka fast man har lagt siffrorna huller om buller på något sätt. Ja. Och sen är det en yttre kant med smala liksom sträck och sen går det liksom inåt i som zoner som blir mer trekantiga.
Det yttersta ringen, det är ju dubbel. Och sen finns det en till ring om du tittar på 20 där som ligger ungefär halvvägs ner på 20 tårtbiten. Det är ju trippen. Den är ju lite svårare att träffa för den är lite mindre än vad dubben är. Dubben är ju bredare. Och sen mitten där är ju två ringar. De är värda 25 och 50. Vad jag för mig. Alltså, men det är det väl.
Mm, det är det.
Man kan aldrig gå ut på dem, men nej, det är bara dubbel. Får man gå ut på dem?
Ja, du får gå ut på
25-50.
50.
Ah, okej, bara den.
Mm. Jag tror det. Jag är inte säker på 25-an, men för att det högsta du kan gå ut på är 170. Det är det två trippla 20 och mitten då, helt enkelt.
Ja, just.
Mm.
Och du vet, när de gör det så liksom bara exploderar hela arenan.
Det är rätt säkert att få så mycket poäng alltså på ett kast. Eller på tre. En omgång eller vad vi kallar det för.
Mm. Men det, jag antar att det är en rätt vit sport, eller?
Ja, extremt.
Roligt med dart också är ju att det finns faktiskt på många krogar och sånt. Om man är ute. Det är ett rätt trevligt sätt om istället för bara sitta vid ett bord när man är ett kompisgäng så där, att stå och kasta dart och prata och ta en öl. Så det är faktiskt bra.
Jo, det är roligt att ha något att göra utan att bara sitta still och dricka. Ja, men bra. Ja, men jag lämnar väl över till dig Hans. Det har hänt saker. Jag har sett rubriker typ. Är det att man har upptäckt typ att där, var alla i Vänsterpartiet hade skickat brev till palestinska fångar eller sånt? Eller vad var grejen?
Nej, i det fallet så tror jag att det bara var en viss grupp. Okay. Alltså så de hade fått en lista på personer de kunde skriva till. Och den listan har de inte skapat själva utan de får det från antagligen en av deras samarbetsorganisationer. Okay. Och i den listan de fick så var det en person som blivit dömd för att ha mördat en israelisk soldat.
Okej. Okay. Och då har vi någon form av skandal där.
Ja.
Enligt DN typ.
Ja, många med då. Men
det beror på.
Jag tänkte bara säga det. Jag satt ju där inne så såg man de här liksom text-tv-rubrikerna så bara liksom fan, det blev man lack som fan. Liksom att, man såg riktigt hur liksom, det framställdes som att vänstern hade gjort något dåligt. Detta är andra avseenden. Det är ju flera personer som har liksom, fått tvingade att avgå i upptakten till den här valrörelsen.
Ja, precis. Vi hade ju han som vi har, Daniel Riazat, han försvann väl?
Ja, han har försvunnit.
Och han är väl ändå liksom så här vänster PK mupp, jag vet inte.
Kristoffer Lundberg. Fast det var inte nu kanske. Precis.
Ja. Han är också en av dem och sen så var det en kvinna då ju.
Ja,
men jag kan förstå varför jag satt blev vansinnig för att jag såg liksom, jag fick ett boktips. Jag kommer inte riktigt ihåg var jag läste det, men, eller om jag tittar på tvn, någonting sånt, men den boken hette ju How to Sell a Genocide. Så fort det kom ut så läste jag den helt enkelt. Och det var en jävligt bra bok.
Det är en ny bok också, ser jag, från 2026.
Ja, den är färsk.
Av Adam H. Jonsson, och då handlar den antagligen om alltså efterspelet till 7 oktober och Israels folkmord i Gaza, gissar
jag. Mm. Så han har gjort en medieanalys helt enkelt från amerikansk perspektiv där han har exkluderat då det han kallar högern för han anser att det är inte liksom lönt att ta dem, vi vet deras åsikter, men vänsterliberala då som han kallar det, han vet om att det är svårt att benämna de här medierna, men han, det är ungefär vänsterliberala han väljer att kalla dem. De helt enkelt lurar folket på ett fult sätt. att stödja då Israel och minimera vad Israel håller på med. Minimera vad den amerikanska presidenten och sånt håller på med. För indirekt så stöder ju de det här folkmordet i Gaza.
Ja, alltså de som är, även de som är vänster gör det, menar du?
Liberaler. Inte vänster, ja. Utan liberaler framförallt. Vi skulle kalla dem för vänsterliberaler.
Ja, typ demokraterna, Joe Biden, ja. Falangen. Inte de som är lite mer så socialistiska.
Nej, det är de som attackerar ju. Ja. Alltså, så Johnson är ju helt klart en antirasist. Mer åt det socialistiska hållet. Den här boken är definitivt en attack mot vänsterliberaler och massmedia.
Men i Sverige då brukar man ju kanske så här typ inkludera alla liksom så här vänsterliberal, det är typ så här alla liksom till vänster om Centerpartiet typ, så då får man ju med så här, liksom socialister och sådana som kanske är lite så här pro-palestinska, men jag fattar hur du menar där i amerikansk kontext, att man delar upp demokraterna lite i två läger typ.
Mm.
Så det är lite deras inbördeskrig där om hur man ska förhålla sig.
Ja, det är i så fall är det ett inbördeskrig där vänsterliberalerna totalt vinner.
Mm. Alltså, de är ju de institutionellt starka liksom.
Ja. Nej, så jag kan summera boken. Alltså, den var faktiskt så bra så att jag rekommenderar folk, vem som helst kan bara liksom plocka upp den och bara läsa den och bara känna att ja, men, jag förstår allting. Den är väldigt tydlig med alla stapeldiagram. Han är väldigt noga med orden och sånt. För det spelar ju roll när man ska göra en mediekritik. Har en hel del bra argument också. Alltså sådana argument som jag kände att jo, men det här har jag också tänkt på i de här banorna. Varför attackeras de på det sättet men inte de andra? Och det här är liksom bara retorik.
Har du några exempel?
Ja, jag har ganska många. Men jag kan ta upp, jag ska bara hitta min...
Kanske kommer någon recension sen.
Ja, jag tänkte recensionen blev här.
Ja.
Men bara en sån personlig sak som jag alltid stört mig på, det är att liksom man framhäver den här händelsen som en attack mot Israel. Men i min kontext så är det en motattack. Och det är en enorm skillnad på hur man framställer bara det. Om man använder ordet motattack, inte motattack.
Du menar 7 oktober och så?
Ja, precis. Ja,
jo, och det är ju den här klassiska typ. Den enes frihetskämpe är den andres terrorist. Och frågan är ju liksom vart man säger att en konflikt börjar. Vem som är den aggressiva parten, vem som är inkräktare, angripare och så vidare. Och ja, det finns ju många skäl till att se Israel som den som har kränkt in och ockuperat och initierat aggressionen liksom. Och
ja, han tar upp ett exempel. Och det är ju sånt att Israel har ju fängslat en massa människor utan rättegång och så. Men i media så sitter man bara och pratar om liksom de här kidnappade judarna då. Men man tar inte upp den här stora summan av palestinier som är kidnappade under väldigt lång tid av Israel.
Ja, hur är det? De griper de folk utan rättegång och sånt?
Ja, ja.
De har mycket undantagstillståndsregler som inte accepteras i den civiliserade världen typ.
Ja, det är ju barn också. Alltså,
ja, just det.
Folk som är 14 år kan råka ut för detta, om jag minns rätt. Men en annan sak är ju till exempel i det här, han tar flera exempel, jag tänkte bara för utrymmes skull minimera det lite, men Israel har rätten att försvara sig själv, men inte palestinierna. Så han tar upp det här exemplet då, i den liberala pressen så nämns detta 755 gånger för Israel, men det är 8 gånger för Palestina. Mm. Alltså så diskrepansen är ju enorm här.
Jo, precis. Man har så här svalt bilden att Israel är en legitim aktör som har en armé och får göra lite vad de vill med palestinierna. Palestinierna är inte en stat, inte ett fritt folk. De får inte ha en armé, utan Hamas är terrorister och allt de gör är terrorism och brottslighet och rättfärdigar liksom israelisk hämnd mot dem typ.
Mm.
Och det där är ju också så här en floskel som man hörde alla politiker i Sverige köra med, alla, i alla fall alla högerpolitiker, när man så här fick på kritik, eller när Israel får kritik, då är deras standardfras just det där att ja, man kan ju ha lite synpunkter, men Israel har ju fundamentalt sett rätten att försvara sig, och då liksom har man ju valt den infallsvinkeln att det som händer är att Israel försvarar sig och att palestinierna är de som attackerar.
Mm. Medierna då hade sammanställt var Politico, AP News, CNN, Washington Post, New York Times, USA Today och Axios. Men typ, även BBC är ju helt klart åt israeliska hållet. Det vill säga att de räknade ut att man rapporterade israeliska dödsfall 33 gånger mer än palestinska. Och en annan intressant sak var ju också typ att för han jämför kriget i Ukraina med då kriget i Israel. Och retoriken är ju helt annorlunda. När man gör jämförelsen där, så att i Ukraina så är det Ryssland och det är Putin som är dåliga. Det är de som framställs som de aggressiva. Men när Israel väl bombar och sånt, då beskrivs det liksom som en, han använder ordet jordbävning. Någonting har hänt.
Det är naturligt.
Ja, någonting har hänt här.
Det är väntat, det är så som det ska vara. Typ.
Ja, men 50 personer har dött här i bränder i Gaza. Vi bara säger det. Mm. Det står liksom kanske inte varför de här bränderna har uppstått. Det står inte att Israel har skapat
i Ukraina då det Putins bomber träffade ett sjukhus, typ barn dog. Skandal, han borde inför rätta typ.
Exakt.
Men så är det inte i Gaza, utan då är det mer så slentrian vardagsrapportering. Ja, det dog lite palestinier. Båda sidorna bråkar och Israel försvarar sig själv typ.
Ja, här pratar man liksom, de använder en rubrik strikes on Gaza. Det är ett av exemplen, alltså att det har bara Gaza då attackerats. Men det står inte att Israel har attackerat Gaza, till exempel.
Nej, så man döljer liksom aktören, förövaren, ja. Och vidare.
Och det var ju stora skillnader. Jag har boken här, och jag lånade på biblioteket. Det var faktiskt så att de köpte in det här till i maj. Så boken är helt ny också. Mm. Men av CNN och MSNBC så har man nämnt då krigsbrott 700, över 700 gånger. Men när det gäller då Gaza så är man på 57-35. Helt enkelt. Och när det gäller folkmord så i Ukraina så är det över 250 stycken. Medan i Gaza det är det strax över 10. Det är 12.
Ja, det är ju intressant, för i fallet med Ukraina där så här, försöker man ju på något sätt här, greppa lite halmstrån. Typ man tar så här olika typ intellektuella inom den ryska regimen som typ ifrågasätter den ukrainska identiteten, och man tar liksom folk som är väldigt så här radikalt anti-ukrainska och liksom lyfter fram vad de säger, och sen så här får man det till att ja, men det här kriget handlar om att utplåna hela den ukrainska nationen, men ja, det ryska målet är ju inte att döda alla människor i Ukraina, och det är förmodligen inte heller liksom att tvångskonvertera dem till att prata ryska och bli etniska ryssar, även om det liksom finns en dimension om att de har olika åsikter kring det där, så det är inte liksom ett särskilt realistiskt utfall att hela ukrainska nationen ska eröras av Ryssland och tvingas att prata ryska och så vidare. Men i fallet Gaza så är det ju ja, inte helt otänkbart att palestinierna fördrivs därifrån helt eller utplånas liksom. Israel liksom jämnar ju hela deras, alla deras bostäder med marken och försöker tvinga dem till andra platser.
Ja, det jag nämnde där var ju alltså retoriken inom de första 30 dagarna. Men vad han också påpekar är ju att de medvetet då medierna tog bort det här folkmordsretoriken från de israeliska ledarna. Där de bland annat Yoav Gallant då som säger att de ska inte ha ingen elektricitet, ingen mat, inget bränsle. Allting ska vara nedstängt. Vi kämpar mot mänskliga djur och vi agerar efter det liksom. Och den israeliska presidenten säger att hela nationen är ansvariga. Det vill säga att alla i Gaza är då ansvariga för detta. Det är precis som att vi, och det är också intressant liksom, det är precis som att när detta sker nu, det här folkmordet i Gaza, så hade vi sagt då, ja men varenda jude är skyldig till detta. Hade det blivit ett jävla hade blivit åtalade för det.
Men lösningen här, ja, typ så här, i Sverige, typ de som är så här vänster och lite pro-palestinska, de målar ju förmodligen upp det som att nej, alla palestinier är inte ansvariga utan de är också offer för Hamas som är en reaktionär islamistisk förtryckande grupp och har liksom tagit kontroll över Gaza och hjärntvättat befolkningen och hotar och skrämmer dem och liksom man målar upp det som ett illegitimt styre och att liksom Hamas är illegitima men palestinierna som folk är inte illegitima typ.
Mm.
Men det undergräver ju också liksom palestiniernas enda försvarare liksom, de som har vapen och kan kämpa för dem.
Det är ju så, vi kan gå in, jag ska bara påpeka också att Netanyahu kallar dem Amalek ju, och påminner vad man gör med Amalek.
Mm.
Och det är ju, ja, den så kan historien där är att de utrotas. Men ganska tidigt gick man ju in, för det nämner han också, det första de gör är att jämställa Hamas med ISIS. Och detta är trots att Hamas har stridit mot ISIS. Och de som kan sin geopolitik vet ju om att både USA och Israel har ju stöttat ISIS i syftet att störta Assad i Syrien.
Mm.
Och då lyfter man fram speciellt det här med de 40 avhuggna bebishuvudena. Alltså man sätter igång en hysterin där i början av...
Ja just det, det var anklagelse mot Hamas va?
Ja. Och det står ju så i boken, alltså så, när en journalist önskar en enkel faktakontroll så svarades det med att han doxades, hot, dödshot, hans frus... gamla exfrus lägenhet doxades också. Hans kollegor påpekade att det var ett dåligt tillfälle att ifrågasätta det här och göra en enkel källkontroll som journalist liksom.
Ja, det där, det var ju någon dokumentär som vi pratade om som gick igenom allt det där och mycket sådana där skräckhistorier och då var ju våldtäktshistorier och sånt också så var ju uppenbart så överdrivna och kom ju från någon så extremsionistisk källa men basunerades ut väldigt så här okritiskt för att färga liksom bilden av vad som har hänt. Sätta en så här negativ grundton för palestinierna.
Mm.
Ja, det fanns ju ingen sanning alls bakom det där med 40 bebishuvuden och allt möjligt. Det var väl någon minister eller någonting som gick ut och spred allt det där. Jag kommer inte ihåg vad det var någon högtjänsteman.
Var det Al Jazeera eller liknande som gjorde någon dokumentär? Jag minns att vi kollade igenom och pratade om det. Men det som det visar är ju att judarna är liksom proffs på propaganda. Liksom direkt när något händer så man intresseras inte för så här sanning och verklighet, utan bara vad behöver vi berätta för att bli liksom få fria händer och göra vad vi vill. Ja. Och sen ljuger man ihop det som behövs.
Ja, att de bara ens gjorde det där makabra. Men de straffas ju av det. Alltså han tar ju upp det här liksom. Och det är ju ett förtroendekapital som de vinner kanske lite i början. Men det här är ju för evigt instämplat lite som det här med massförstörelsevapen i Irak liksom.
Men de har väl aldrig hittat på saker förut väl? Det är väl första gången.
Men grejen är att folk har dåligt minne. Och sen deras så här makt bygger mycket på pengar. Politikerna som stödjer dem är inte så här moraliskt motiverade, utan de är så här rädda för makt och de vill ha pengar liksom. Och så de, alltså högerpolitikerna är ju obrottsligt lojala till Israel, oavsett hur mycket Israel ljuger och skämmer ut sig och beter sig dåligt. Det grundas inte på någon så här moralisk övertygelse. Deras stöd liksom.
Mm. Han går in på mediestödet. Han har ju intervjuat en del journalister och fått lite, enligt honom då, insiderinformation. Vilket är ganska intressant. Vi vet ju det här sedan innan, men för nybörjare så får man liksom ganska öppet hur de arbetar. Då, ofta är det ju att han skriver aldrig ut ordet jude. Han gör ju inte det, men de personerna han tar upp, många av dem är judar. Alltså en sån som jag och vi kan ju säga det direkt. Och det krävs det är en enkel googling, så är liksom man vidare till att läsa om den här judiska individen.
Jo, när det handlar om Israel så här, så ja, det är ju implicit att mycket handlar om judar, även om kanske inte alla som sprider propaganda för Israel är förstås inte judar liksom.
Nej,
att man är medveten om att ja, israeler är judar som regel, och ja, det är väl klart att folk tänker i de banorna.
Ja, men han tar ju upp de här människorna som bor i USA och Storbritannien. Mm. Och då är det inte lika självklart.
Så nej, det är ju lite tjänstefel faktiskt att bara förlita sig på att läsarna ska så här känna igen namn eller googla och sådär. Man borde ju ändå ge dem den informationen typ. Det är ju relevant liksom.
Men han säger det sådär lite vid sidan om. Så typ, jag har ett exempel här. Så ganska direkt efter motattacken då, så de judiska ägarna i NBC beklagar sig över att rapporteringen är fientlig mot Israel då. Så ledningen då för det här bolaget tar in Martin Fletcher från pension. Han har då varit pensionerad, men tas in då. Och han skriver inte ut att den här personen är jude. Man kanske inte ens tror det på namnet. Men han skriver sådär att han har familj som skadades i motattacken i den här 7 oktober. Då är det ju sånt, ja, men har man familj i Israel? Ja, men då är det kanske så att han är jude.
Jo, men det är ju ett indirekt och korrekt sätt att nämna att någon är jude utan att behöva skriva det liksom rakt ut. Sådana referenser funkar ju, men annars som man bara skriver ut namnet och att det klingar lite judiskt, då är det lite så här undanhållande.
Mm. Men det är roligt, alltså inte roliga, men det är intressant det här är att typ alla nyheter och sånt måste gå via honom och någonting som heter Jerusalembyrån. Så den här personen som har själv drabbats helt plötsligt ska vara den personen som har hand om censuren. I princip ensam på det här bolaget. Så det var vad de gjorde, NBC. Men alla här har ju arbetat på... Man får många bra olika exempel. Det är så bra liksom hur det sker. Så precis efter den här motattacken då, så berättar en arbetare, då, en journalist, att den tagit in sakkunniga om Mellanöstern till ett av programmen. Sen så är det en helg som går, och sen så har alla personer blivit utbytta med talespersoner från IDF. utan den här personens vetskap, utan det är producenterna som helt plötsligt bara, nej, vi ska inte ha de här sakkunniga professorerna och sånt, vi ska ha IDF-talespersoner som ska sköta förmedlingen. Och det är även så här att
men det är knep man manipulerar urvalet liksom, och
ja, absolut.
Vilka som kommer fram.
Absolut. Och här är också ett urvals knep. Så den här personen berättar en anekdot om en sympatisk producent som vill då att den här personen ska förmedla om att alla palestinier inte är Hamas ju. Mm. Och personen skriver att personen kunde inte hålla tungan. De berättar inte om detta i tv, utan detta är ju innan tv. Och personen är ju socialliberal, så de säger att det är ett rasistiskt tänk. Och menar då på att det är ingen som håller de här, vad heter det, israelerna som har röstat fram Netanyahu eller amerikanska politiker som anföll Irak för de påstådda massförstörelsevapnena. Och påpekar då att ens civilstatus ändras inte av deras politiska sympatier. I krig får man bara döda det som är beväpnade. Och då meddelade sen producenten att personen inte skulle vara med i tv.
Och det där är ju ett så här relevant synsätt för om man liksom måste straffa palestinierna för att de har släppt fram Hamas och stödjer Hamas i stor utsträckning och sådär. Då är det ju samma sak åt andra hållet, att de flesta judar har ju röstat fram den här högerregeringen som de har haft. Och ja, då kan man ju rättfärdiga liksom att släppa bomber över Israel, huller och buller, som ungefär lite som Iran har gjort typ. Mm. Men det är ju också, när Iran gör det, så är det ju också liksom så här terrorism, och hela världen måste stänga ner och krossa Iran liksom.
Ja, alltså, det är det som är så bra med den här, är att det här sättet de arbetar på, det kan du kan lägga det liksom på Ryssland, i Sverige, du kan liksom titta, och så ser man att svenska journalister och svenska redaktörer, de arbetar på exakt samma sätt.
Men mycket är ju också så här bara skjuts på att man så utgår från sitt eget synsätt och bara bestämmer att ja, de som tycker annat har liksom så här totalt fel, det är vi som försvarar oss, de andra är djur typ. De skäms ju inte för att ta sitt eget parti, även när det är helt så uppenbart icke-objektivt, orättvist, orimligt. De har ju inte liksom det filtret som typ vi har kanske.
Han påpekar i här boken att en av retoriken är ju det här med civilisation. Att Israel står för civilisationen medan Hamas står för barbariet liksom. Och på det sättet så verkar man också att en acceptans för att bomba skiten ur dem helt enkelt.
Jo. Ja, det är svårt att vara civiliserad när man så här har sitt hus uppsprängt. Liksom.
Jag menar, titta på en vanlig Svensson och säger hur dampig den blir liksom, om alltså om den skulle råka ut för det. Det räcker ju för att någon snor hans jävla gräsklippar så pratar han om mord. Men det finns fler, det finns såklart många fler exempel, men jag tänkte också påpeka att det ska vi säga, hur Biden framställs. För USA sitter ju ändå i ett problem, för det är Biden som styr. Och de vill egentligen inte göra någonting.
Du menar förut då?
Ja, precis. Och då menar han på att man framställer Biden på tre olika sätt. Så den första är hjälplöse Biden. Han kan inte göra någonting. Alltså, i princip, allting bara sker. Och han försöker, men han kan inte påverka.
Ja, alltså det var väl lite bilden så här att han stödjer inte allt israeliskt övervåld, men ja, de gör det där och USA kan ju inte kontrollera dem, och vi måste ju ändå stötta vår största allierade. Det är lite synd att de överreagerar typ så där. Det var ju kanske hans sätt att tvätta sina händer. och skydda sig mot så här kritik från vänster element inom demokraterna typ.
Absolut, jag menar de får ju verkligen bolla på det här med mänskliga rättigheter och samtidigt stödja ett folkmord. Det är otroligt svårt ju.
Jo, typ så här att svarta superskurkar i USA så här, råkar avlida under så här, polisingripande och sånt. Det är så här, jordens skandal, men att man så här, bombar skolor, kyrkor, sjukhus, barn, allt möjligt så här, i Gaza. Det är, så här, nej, men det är väl ja, typ sånt som händer.
Mm. Ja, det är olyckligt. Men den andra punkten var Joe Biden. Du säger att nu, och då framställer de precis som att Biden han, imorgon, nu är fan måttet rågat, nu bryter han med Netanyahu. Så det finns jättemånga sådana artiklar där han är så rosenrasande på dem så att för att få folk att tro att han bryter snart med Israel. Men han gör ju aldrig det.
Det har man ju också haft nu med Trump och Iran här, att ja, men Trump är missnöjd, han tycker att Israel borde kompromissa och att de går för långt och bla bla bla.
Mm. Då tar han upp en person som heter Barak Ravid som publicerar 26 olika versioner av Joe Biden. Och den här Barak Ravid jobbade tidigare för grupp 8200. Han beskriver det som Israels hemliga nätkrigargrupp.
Ja, just det.
Och den här personen är ju journalist då ju, i USA. Och efter allting så får han ett pris från Vita huset. Och sin rapportering. Så, mm. Alltså de belönar ju dem på det sättet. Alltså helt enkelt.
Jo, för det skyddar ju också Bidens rygg då, att han framställs som arg och kritisk. Och, och det ger också så här, den amerikanska befolkningen lite hopp om att ja, det är jävligt illa. Men nu kan det inte gå så mycket längre för nu börjar vi sätta stopp här. Biden kommer nog sätta ner foten typ. Så det köper ju tid åt dem typ.
Exakt. Den tredje punkten är USA är inte en del av konflikten. Man är en slags tredje part. Samtidigt som man då ger enorma vapenförsäljningar och vapen till Israel. I boken så citeras höga israeliska militärer som i princip säger: ja, hade USA bara strypt vapenleveranserna så hade vi inte kunnat syssla med detta.
Nej, alltså de har ju bombat kopiöst liksom.
Ja. Så det framställs som någon slags tredje part som försöker medla fred då ju.
Jo, och det är ju... Och sen målas ju typ så här palestinier och iranier ut som så här helt så här irrationellt hatiska mot USA och så här osamarbetsvilliga, fast att Iran till exempel hade det här kärnenergiavtalet med Obama och har gjort massa kompromisser och hela tiden så här gått med på förhandlingar och så hela tiden blir deras representanter så här mördade under förhandlingar eller att USA eller Israel går till attack innan eller under förhandlingar och så där. Så det, alltså, ur deras synvinkel går det ju liksom inte att uppenbarligen inte lita på Israel men inte heller USA eftersom de inte är neutrala utan de är ju helt extremt partiska och en del i konflikten, en del i problemet.
Mm.
Om man blundar för det så liksom gör man ju propaganda för USA som ja, mer neutrala än vad de är.
Exakt. Den sista punkten som jag tänkte ta upp det är ju att i princip de amerikanska universiteten de tog avstånd, alltså gjorde uttalanden, offentliga uttalanden om tog avstånd från Rysslands attacker mot Ukraina. Men när det väl började bli liksom för mycket folkmord i Israel så började flera av universiteten ändra sina policies då om att man skulle inte göra uttalanden om politiska saker från universitetens sida. Så många av de här universiteten i under pågående konflikt helt plötsligt. För vad folk gör är att de kräver uttalanden och fördömanden. Men det är de inte villiga till att ge.
Nej, och mer vänsterradikala element är vana vid att liksom få igenom det. Ja, men det är uppenbar rasism, det är uppenbart folkmord. Kan vi få vårt obligatoriska avståndstagande och godhetssignalera lite, eller varför inte?
Inte ens det vi kunde om, utan då bara ändrar de det.
Mm. Och här kom ju typ så här, här blev ju högern också lite som så här cancelkultur förkämpar och skulle säga jaga folk som tog ställning för Palestina och sånt och få dem sparkade från universitet och såna grejer.
Ja,
och det är väl samma sak nu mot Vänsterpartiet, och att man vill rensa ut pro-palestinska element och använder liksom den judiska mediekulturen där stöd för Palestina är kontroversiellt. Liksom den, ur den kulturen kan man attackera och kräva att folk ska avgå och sparkas och så vidare.
Mm. Det var många av de här palestinierna i vänstern. Så det verkar som vänstern, när jag tittar på det, som att de alla som man får lov att sympatisera med palestinierna, men det är problematiskt att sympatisera med alltså den här attacken och sånt.
Men det här är ju typ lite som att vad ska man säga, typ ja, men typ heja på Frodo i Sagan om ringen men inte på Gondor typ.
Mm-mm.
Alltså man får inte heja på de som krigar och har en armé typ.
Problemet där är ju att Hamas är ju terrorstämplare. Alltså så det finns ju i EU då, om jag minns rätt. Vänstern har ju lite en balanslina att gå på där, men problematiken för dem är att de här palestinierna ju ser ju även de i Gaza som palestinier, så de ser ju lite från ett etniskt perspektiv, kanske högre än ett politiskt. Och de ser ju definitivt Israel som den gemensamma fienden. Det verkar precis som att vänstern vill särskilja, om ni får liksom heja på palestinierna och sånt, men ingenting som liksom visar ett enda understödjande till terrorism, till Hamas eller någonting sånt, utan då ska alla de försvinna. Men det finns ju, det kan man göra ju, men vad de inte gör är att de går inte till attack mot de andra partierna för att de sitter och skakar hand med företrädare, israeliska företrädare som i samklang då med en regim då, eller inte regimen, valda personer som Netanyahu som är misstänkta för folkmord. Jag menar, i Sverige är det ju så att kommer Netanyahu och Gallant hit, då ska vi arrestera dem. För de har de här misstankarna mot sig. Men ändå kan svenska politiker gå och stödja en nation då som Israel, som vi samtidigt ska arrestera deras ledare på. Så till exempel Åkesson var ju nere, men han får inte löpa något gatlopp i medierna för att han har varit nere och stöttat Israel liksom.
Nej, det är väl, ja, nej, precis, det är ingen så här generell mainstream-kritik mot det, men man ser ju till exempel typ med så här Eurovision och sånt att det är påtryckning på att Israel inte ska få vara med. Men det målas väl också upp som att det är så här lite extremistiskt och kontroversiellt. Och vad heter hon? Förra fröken Snusk som var i vann Melodifestivalen och var med i Eurovision. Hon uttalades mot Israel och blev det ett jäkla gnäll i svensk media och sådär, och liksom backlash, att det kanske inte hon, det kanske hon som inte ska få med typ.
Mm. Och tittar man också på de här sakerna, så den här kvinnliga riksdagsledamoten, hon gjorde ju en ganska, alltså den var ju inte så jättehemsk tweet eller expostning eller vad man nu kallar det, där hon menar på att i den bilden så är det, tror jag, Israel som manipulerar USA. Och då säger hon det borde vara tvärtom i princip. Men bara det att den här personen delar det, så använder de det som svepskäl för att sparka ut henne. Det anses vara antisemitism att bara dela den här. då. Det verkar som att vänstern rensar upp inför valet. Och det är bara liksom intressant också att tänka att alla de här palestinierna som de liksom sparkar in under bussen. Kastar in under bussen snarare. Ja, det är liksom tråkigt för dem, men det är lite som kanske folk som röstar på Sverigedemokraterna. Helt plötsligt så känner de att fan, de prioriterar inte mig längre, utan de prioriterar juden i Israel då, till exempel. Men det är lite av ett skifte här. Jag tror vi i framtiden kommer att få se det här liksom, att vänstern som önskar regeringsmakt kommer lägga sig platt för sionisterna. Kommer inte gå till attack mot dem som man kanske har gjort för. Även om de har en väldigt stor retorik. Jag ska inte säga att de inte har det. De påstår då att Israel begår folkmord och sånt. Det gör de faktiskt. Men det är inte så att de går till attack och vill göra det till en valfråga. Helt enkelt.
Nej, precis. De är väldigt så här milda och taktiska liksom, i att man inte reservationslöst stödjer Palestinien, utan man är väldigt så här försiktig och inte vill förknippas med eller stödja Hamas, utan mest kritisera Israel för att de reagerar på fel sätt och beter sig fel. Och det är väl lite klurigt liksom. Det är ju ett moraliskt propagandakrig, och genom att inte försvara Hamas så ja, tar de ju bort all sån kritik liksom, att man inte behöver stå för någonting, så det, man gör lite bekvämt för sig kanske.
Ja, eller så kommer det uppifrån. Det kommer från sossarna liksom.
Ja, jo, alltså ja, så sossarna har väl alltid varit mer svaga i den frågan och vill väl att man ska ha någon form av mittenlinje där liksom. Så de försöker säkert pressa vänstern, för det är ja, för Centerpartiet är väl säkert rätt antipalestinskt, eller vad ska jag säga, inte, man är i alla fall projudiskt, så det ska man få dem och vänstern att samarbeta, så måste ju vänstern kompromissa ner sig väldigt mycket.
Ja, det är vad det är. Precis. Men jag känner annars att jag har pratat klart.
Men vad är det senast? Liksom, vad är läget? Vad hände med vänsterdrevet mot dem i Sverige här och så? Nu i slutet av valrörelsen.
Hur menar
du? Du skickade ju massa länkar.
Ja, men detta är ju en lång historia.
Ja.
För detta har ju pågått under snart ett år, tror jag. Där man långsamt tar väck dem. Och sen så kommer ju sådana Expressen-skop och sånt. Liksom, att här är de som har stöttat Hamas och sånt. Ju.
Ja, även statsmedias. SVT skriver: V-politiker spred judehat i sociala medier. Partiets krav, han måste lämna. Men då var det från 2024. Okej, så det har gått bakåt i tiden. Antisemitiskt. Vad var det som var antisemitiskt då? Ja, det är också så här intressant. De bara säger att det är antisemitiskt. Ja. Och va? Okej. Okay. Ja, det enda konkret de säger är att han kallas IDF för Hitlers arvingar.
De har inte lov att göra i Sverige.
Men det är ju så här. Det är väldigt mycket att köpa så här judiska referenser. Att, alltså. Du får ju kalla, alltså, du får ju använda nazist som skällsord hur du vill mot vem som helst. Men då finns ju kanske den enda regeln mot det, att du får inte göra det mot judar, för att då blir de dubbelkränkta på något sätt. Det är bara att man så här respekterar någon sån oskriven regel och får det till antisemitism bara för att man har kritik mot Israel då, och jämför dem med tredje riket.
Då får man ju tänka på hur många barn som har liksom bombats ihjäl.
Jo.
I Gaza. Jag tror han beskrev det Hur många är det? Jag tror det är 30 000. Siffran kan vara fel, men jag tror det är 70 000 som har dött.
Mm.
Av 30 000 barn. Men det kan man kolla med en snabb sökning på nätet, de exakta siffrorna. Nej, så jag tror, anledningen varför man vill låsa ta upp det är för att den här föreningen, jag tror inte man kommer komma tillbaka till där man ger de här palestinerna sånt omhullat försvar liksom, som man gjort tidigare. Man kommer nog inte gå till attack mot Israel så som man har gjort tidigare. Helt enkelt.
Nej.
Men
det är ju intressant och det måste ju skapa lite missnöje hos vänstermänniskor, vissa liksom.
Absolut, i vissa led gör det, men det är kanske sånt liksom att de, när jag tänker på det så, de tar ju kanske inte det, det här kommer inte vi få, vi kommer inte få röster på att ta den här frågan.
Nej.
Medmakten är så stor.
Sen finns ju också den här aspekten typ att vänstern vänster och sossar liksom räknar med blatterösterna. Att de kommer få dem av andra skäl oavsett. Så de behöver inte stryka dem medhårs i Palestina-frågan. Liksom. De har ändå inget så här annat alternativ. Vad hade de den här islamist-turken? Vad hette de? Kallar de sin Nyans eller vad var det?
Partiet Nyans?
Ja. Men de har väl också så här motarbetats och lär inte bli någon stor faktor liksom. Och bland de etablerade partierna så tenderar ju invandrare att rösta vänster för omfördelningspolitik och öppna gränser.
Mm. Framförallt omfördelningspolitik. Det ser man ju tydligt i och med att en partiet Nyans inte får jättemånga fler röster.
Nej. Ja, nej, precis. Så här i juni så sparkades 13 personer från kommunvänsterns lista i Helsingborg i kommunvalet.
Det är lite som till exempel när...
Efter terrorhyllning.
Det är liksom som när SD blev sparkade från kommunvalets lista för de hade hittat någon som hade sagt något ofördelaktigt
med
din mamma. Nu gör man likadant med vänstern.
Och går det ens att komma på liksom andra saker som vänstermänniskor kan säga som kan få dem sparkade? Jag kommer typ inte på något de kan göra. Liksom. De kan göra hur efterblivna åsikter de vill om allt annat. Liksom. Men det, de är ju alltid så här untouchable förmodligen.
Är de ställa upp för sig för varandra?
HBTQ-folk kanske. Om de, fast det skulle de inte säga något emot. Men det kan de väl bli sparkade för också.
För, men det, ja, det är klart.
Ja. Men det är väl typ de två grejerna som man kan bli politiskt sparkad för. Någonting som kritiserar judar och så HBTQ.
Han moderaten blev ju fixad en släng av sleven för att han ens hintade om att HBTQ de skulle ta in ännu mer propaganda nu när han uttalar sig så kommer han att få honom.
Vadå, vad hade nu hängde jag med? Vad sa du?
Jag tror det var en kommunalpolitiker från Täby nyligen.
Ja,
som hade, jag har inte sagt så farligt, men jag har ju frågasatt lite det här med bögeriet liksom.
Behöver man få medalj för att man gillar att bli påtryckt i bakifrån? Eller vad sa han?
Nej, jag vet inte vad han sa. Jag kommer inte ihåg ordagrant, så jag måste söka på det.
Men han blev i alla fall attackerad av...
Jag tror han fick sparken. Alltså inte från jobbet då, men från
politiken. För inom SD är det i alla fall lite okej att så här, vad ska man säga, begå krypskyttekrig mot Pride. Att man så här typ tar de värsta exemplen och pekar på dem och att det här är väl inte lämpligt, det här är väl inte barnvänligt och sådär. Samtidigt som man typ vill vara en del av det och stödjer det mesta av det typ. Men lite sådana attacker gör de ju. Hon steger och gick ut med någonting. Det skrev ju in någon nyhet om, och där var det väl också lite så oklart om det stämde det hon skrev också. Något om åldersgränser och sådär på något olämpligt event.
Jag har här vad han skrev.
Mm.
Så han säger Omni då. En moderat kommunpolitiker i Täby riktade skarp kritik mot bland drakar och drag queens familjemusikal Lilla jag och drakarnas drottning. När föreställningen gästade Ängsholmsparken rapporterar mitt i en kommentar på Facebook beskrev politikern drag som en nidbild av kvinnor och kallar dragartister för översexualiserade och megabystiga. Efter att teatergruppen kallat hans kommentar för gubbslem i ett svar på Facebook skrev politikern att det inte skulle bli några fler föreställningar med gruppen i Täby. Och då ryckte då kommunstyrelsens ordförande ut och sa att det här är åsikter som får stå för honom. Och det är inget vi som politiskt parti står bakom. Så.
Ja, typ så han sa saker som objektivt var sant, men det tänker vi inte som parti stå bakom och ta ansvar för.
Ja, ja. Hårt angrepp också. Du säger att min åsikt är att de är översexualiserade och förbystiga.
Men, precis, att ha, så här, att ha saklig, mild, personlig kritik är ju inte så här att gå till angrepp egentligen heller. Liksom. Som de målar upp det. Men det är som när typ Christian var på något sånt här event och det var en attack bara för att han hade så här kameror och skulle ställa frågor typ. Och det har väl att göra någonting med att det är så jävla absurt att om man ens diskuterar och ställer frågor om det så kommer det inte finnas några vettiga svar. Liksom. Frågan är liksom vad, frågan är inte... Ja,
ETC skriver att han har deltagit i ett hatdrev mot dragshowartister.
Ja, just det. Ja, men det, och de är också så här bra på propaganda och överdriva.
Hatdrev.
Jo, men alla som ifrågasätter och tycker att det är absurt hatar. Men det är ju förmodligen liksom den allmänna åsikten om man ser en sån människa ändå. Liksom att, ja, vissa kanske tycker att de är helt okej och så, men alla tycker att de ser åtminstone konstiga ut och att det är liksom lite absurt. Och de flesta män tycker förmodligen att det är rätt äckligt och olämpligt.
Det finns ju statistik på att människor känner män då känner en avsmak för det homosexuella.
Jo.
Alltså en instinktiv reaktion. Det är en biologisk reaktion.
Jo, vi pratar om det ofta här. Och, det är väl att man känner som typ så här, samma sak som när man ser typ så här likmaskar eller liknande. Typ att,
Det är faktiskt forskning på det. Ja. Det är inte bara statistik.
Nej, men har kommit fram till varför det är så?
Vad?
Forskningen där.
Alltså, nej, vad jag vet så konstaterade den bara det i princip. Att det är så. Och det bortförklarades lite grann. De hade sett ju upp olika hypoteser, så gör man ju nästan all forskning. Och tittar man på dem där när det gäller lite så här känsliga områden, då försöker de ju städa igen med sina hypoteser. Och det de uttryckte det som var att man kan få en slags inlärd reaktion. Mm. Att man är inte van att se män kyssas på tv och sånt eller ute. Och därför
men är den hypotesen är ju
obekvämt och konstigt.
Den är ju jättelätt att testa, för då är det bara att jämföra olika generationer. För olika generationer har exponerats olika mycket, så skulle den stämma så skulle det ju variera.
Jo, till exempel. Men vad jag vet så har de ju inte gjort någon sån test. Dels då. Sen kan man ju säkert, jag vet inte, problematisera om det funkar så heller. Jag vet inte. Det kanske är skillnader. Jag skulle inte vara förvånad om det är så.
Men det finns en liten skillnad på
unga
man exponeras för.
på unga personer så kan jag misstänka att de faktiskt är mindre äcklade än vad äldre är. Men den där forskningen hade inte tittat på det, tror jag.
Ja. Men vi skulle kunna ta en låtpaus om Max har något redo. Jag hade en låt här som jag blev tipsad om tidigare.
Ja, men jag tankar ner den som du skickar.
Ja. För den handlar om demokrati, så den kan ju passa där.
nordiskradio.se.
Ja, då är vi tillbaka efter en låtpaus, och låten där hette Democracy, och det var, vad heter han? Tim Stein, tror jag. Visst heter han så?
Tim Steinfort.
Ja, han är väl sångare, eller har varit sångare i alla fall, i Haymaker. Och de har väl några bra låtar. Och det var väl hans egna projekt, tror jag. Kom på, vi skulle kunna kika lite på Nordiska motståndsrörelsens valmanifest, för det släpptes här i dag. Jag vet inte om Marcus och Tobias har hunnit läsa det. Eller Max.
Jag ögnar igenom det under löppausen.
Mm. För det är ju börjar ju dra ihop sig här valet. Det är väl i början av nästa månad som man röstar, antar jag. Eller när det är.
Andra söndagen i september.
Ja, precis. Så den 13, nästan lite mindre än en månad kvar i alla fall. Första rubriken här är ju svenskarnas historiska rätt till sitt eget land. Där man konstaterar att Sverige är svenskarnas land. Och att vi har en rätt till det här landet. Och man betonar då bland annat att Sverige har befolkats av svenskar och andra nordgermanska folkslag i 10 000 år. Medan invandringen av främmande folkslag har pågått i årtionden. Sen pratar man om invandringens konsekvenser och att oavsett om det är moderater eller sossar som styr Sverige så tenderar vi att få 100 000 nya invandrare per år. Och det leder till ett folkutbyte, ekonomisk ruin, ökad kriminalitet och massiva kulturkrockar. Och motståndsrörelsens mål då är att krossa mångkulturen och stoppa folkutbytet. Och man betonar även att projektet att göra Sverige mångkulturellt initierades av judisk lobbyism i judiska tidningar. Och att det här då har lett till dagens demografiska katastrof där svenskar är på väg att bli en minoritet i sitt eget land. Och vi har aldrig fått folkomrösta om det, och nu idag så har vi en stor del av väljarkåren då som är importerade främlingar. Så ja, lösningen är ju förstås återvandring och totalstopp på invandring. Det verkar vara tre punkter där som lite styr hur man ska utvisa folk. Invandrare som skadat det svenska samhället, som begått brott, parasiterat på samhället eller aktivt bekämpat det svenska folket, åker ut först. Sen de som har kommit in sist. Och sen även invandrare som kommer från länder där det inte längre pågår krig. Och etniskt europeiska invandrare kommer i allra största mån få stanna, står också. Det är främst utom europeisk invandring som ska utvisa, återvandras liksom. Och här måste man då få riva upp medborgarskap. Och sen som en sista punkt står nej till globalism och sionism. Och parollen för valmanifestet är svenskarna först, och det betonas här i slutet om att Man måste skydda svenskar från främmande inflytande och det innebär att säga nej till NATO, nej till EU, nej till DCA-avtalet med USA. Svenskar ska inte bli kanonmat i de krig som den globalistiska makteliten just nu håller på att starta eller driver på emot. Istället ska vara en nordisk försvarsallians som inte ska blanda sig i stormaktskonflikter i onödan. Och förstås i förlängningen även en nordisk stat som gör oss oberoende av USA och EU. Samt judiskt inflytande och storfinans då. Och det enade Norden har rätt att bedriva handelssamarbete med alla länder så länge det ligger i folkets intresse. Och motståndsrörelsen stödjer alla krafter som motverkar Israels oändliga krig i Mellanöstern som skapar flyktingmassor till Europa. Och, eller som i fallet Iran orsakar energikris och mänskligt lidande för hela världen. Det var rätt kort och överblickbart av manifest med vettiga punkter där det inte går att hitta något som jag inte håller med om i alla fall. Vad säger ni andra?
Jag tänker bara på det här med rätten. Det är ju så att jag anser att det finns ingen moralisk rätt utan rätten tar du via svärdet. Eller ekonomiska medel. Naturen lagar ju på det sättet att man får alla till budstående medel används.
Ja. Ja, men det är som att texten här nästan är utformad för den typen av kritik. För det står bara att det höjs ofta röster om andra folkslags moraliska rätt till sitt egna territorium där de kan utveckla sin kultur och leva i frihet. Svenskarnas rätter är mer tyst om, men givetvis har vårt folk den rätt. Alltså, så det introduceras i alla fall med att man brukar prata om en sån här rätt.
Absolut, det pratas ju hela tiden om judarnas rätt i sitt land.
Ja.
Det slutas aldrig pratas om det liksom. Men de här personerna är väldigt selektiva. Det är vissa grupper är ju mer värda än andra grupper. Och vissa. Jag läste en text från Henrik Karlsson där också på Motståndsrörelsens hemsida. Där den här personen då påtalar dig att vem är svensk? Det finns ingen som tvivlar på vem som är jude. Kan inte ens ställa den frågan. Vem är jude? Är den här personen jude? Det kan göras internt och det görs också bland judarna. Men som icke-jude kan du inte gå fram och ställa. Men var den här förintelsepersonen? Den dog i förintelsen, var det ens en jude? Det är inte säkert den personen var jude. Och om inte den personen eller den här antalet var judar. Då dog ju lite mindre judar helt enkelt. Och det skulle nu kunna anses vara HMF. Jag vet ju om att vissa judiska rabbiner, faktiskt jag var ju på ett möte i helgen där man tog upp det att det fanns en judisk rabbin som hävdade att ja, men fan, 1 miljon av dem var egentligen inte judar för de var inte tillräckligt religiösa. Så det var inte judar som dog liksom. Och Gud straffade dem för att de betedde sig felaktigt. Men det är allting som sköts ju internt. Sköts ju inte utåt. Ingenting man tar upp i DN till exempel.
Nej, och anledningen till det är ju för att det inte gynnar deras intressen utan deras intresse gynnas ju av att det var så mycket judar som möjligt som for illa och det är katastrof och nu måste vi ha massa politik och åtgärder som ser till att inget liknande någonsin kan hända igen typ.
Ja, vi måste ha liberalism och socialism.
Och det är väl lite där jag också tycker att ur ett svenskt perspektiv måste man kunna prata lite om vårt folks rätt till ett eget land. Alltså för det du menar, liksom, den objektiva verkligheten är ju att länder delas inte ut gratis till alla så, bara för att alla automatiskt på något sätt, alla folk förtjänar det på något sätt, men alla folk borde ju vilja ha den rätten att ha ett eget land och ja, jag vet inte, det blir ju mer tyngd i ett krav om man säger att man har rätt till något man kräver här.
Absolut. Detta är ju ett av, alltså moralen är ju ett sätt att få folk liksom att kanske gripa till svärdet eller gripa till tangentbordet eller vad man vill liksom använda, för att de känner att vi har en, man känner det liksom i själen, om man ska använda ett sånt uttryck. Eller instinktivt kan man, om man är mer ateistisk, instinktivt att man har rätten till någonting för att man har en hävd sedan gammalt. Det är liksom som att du har haft en sak, det är din sak i liksom 5 år, men sen så vill din lillebror ha den och du bara nej, men det är min. Och då menar lillebror och kanske till och med mamma att nej, men lillebror ska också ha den. Du kanske känner sådär instinktivt att nej, den är min. Så det är ju på ett barns nivå, men lite, man kan ju säkert, kan jag tycka, lyfta upp det till nation också.
Ja, men säg, om man vänder på det och så här, säg att svenskarna har ett land då, och det inte är ifrågasatt, kan man inte då säga att ja, men nu har vi det här landet och vi har rätt att ha det, och de som kommer till oss och säger nej, ni har inte rätt till det här landet, ni ska dela med er, de attackerar ju oss då typ.
Jag har sagt till andra, och det är så mycket HMF, men vissa personer som sprider sina religiösa läror borde man bara ta liksom. Och de kommer med, de vill frälsa på sitt sätt liksom. De vill undergräva samhället. Det är deras målsättning. Så
alltså du menar de som i ett sånt läge skulle komma och säga att svenskar inte har rätt till ett land eller?
Ja, precis. För min poäng här är att det finns vissa personer som har vissa religiöst tänkande där de kommer in och de har alltid målsättning att undergräva dig. Och då har man ju, detta är en del av det här att man undergräver identiteten så att deras tankar och sånt vinner makt. Så det mest logiska egentligen är att när någon kommer och säger något sånt så kanske man först bara skrattar åt dem och sparkar ut dem ur landet. Men är de för enträgna så klipper man dem. Helt enkelt. För de här människorna, de ska bara liksom vinna på sitt sätt. Och vi kan ju se det runt om i Europa. Hur vissa av de här personerna agerar när de väl sätter sina rötter i en nation. Helt enkelt. Och detta gäller lite allmänt. Alltså, så det gäller inte bara religiösa människor, utan det kan gälla många andra. Att så fort en annan grupp kommer så börjar de liksom tänka efter deras intressen. De ser världen efter deras intressen. Tittar man på invandrare och sånt så jag har skrivit det själv. Vi har diskuterat här och nu Nordfrontossen när de är plötsligt anammar den svenska identiteten när det passar. Och det är ju för att de känner på det sättet att moraliskt så har de en lika stor rättighet att vara här, precis som du. Och de måste svenska. Helt enkelt. Så ser de till sina egna intressen. Vilket är helt naturligt.
Jo, precis. Men, ja, och då undergräver de ju liksom den svenska identiteten genom att lösa upp den och inkludera sig själva i den.
Ja, precis.
För de ser inget värde i den och har ingen respekt för den. Utan de, ja, för de handlar liksom att kalla svensk är att liksom vara fullt. Det handlar om att de ska liksom få den, de ska få respekt på något sätt och deras status här ska inte ifrågasättas.
Mm. Och tittar man på kristna missionärer i Sydamerika och Afrika så kom de där till stamreligioner och predikade om att vi egentligen alla är ett samma folk, Guds folk liksom. Så därför är vi en grupp, därför ska vi vara här tillsammans och leva fint. Till exempel. Undergräver man också deras religion och deras etnicitet.
Ja. Den var väl inte deras religion så jätteavancerad kanske.
Nej, men det var fortfarande deras religion. En annan sak som jag... För det läste en artikel. Det finns en jättebra artikel som handlar om just folkomröstningen i Sjöbo 88. Jag tror den finns på Nya Tider. Men det var ju sånt att den här folkomröstningen ville man inte genomföra. Alltså man motarbetade det på flera håll. Högst upp.
Ja, och man svartmålade väl han. Var en centerpartist eller var det som...
Ja,
kallade
han Svinulle. Men det var ju faktiskt så att han vann ju. Alltså den här omröstningen.
Det blev nej till...
Ja, absolut. Nej, de försökte muta han och de försökte med alla olika listor och rävspel få honom att inte göra den här folkomröstningen.
De fick ju all media mot sig, alltså på riksnivå också. Och det kom politiker från liksom hela landet, ministrar och allt möjligt. Så de gav allt och ändå förlorade sidan då. Men det var ju bara rådgivande väl, så att det var väl det som var problemet. Det blev ingenting av det till slut ändå.
Ja, nej, men alla folkomröstningar i Sverige är väl typ rådgivande, eller?
Jo, det är de. Det finns inga beslutande.
Han kunde ju inte påverka, för han var ju bara kommunpolitiker. Alltså, på det sättet.
Men det är ju en fråga om så här, legitimitet och rätt, liksom. Att okej, det är ett projekt på gång här. Vi ska fylla på Sverige med invandrare. Men vad tycker den svenska befolkningen som finns här sedan innan om det? Och kanske vi i demokratins namn ska fråga dem då, typ.
Det har de inte gjort, för de vet ju vad de får försvara.
Nej, men sen påstår man att eftersom vi har demokrati så har folket hela tiden sagt ja till det. För man har ju fortsatt att rösta på de partier som erbjuds.
Delvis.
Alla de partierna har ju så här manipulerats.
Ja, men det är delvis rätt liksom så här, men...
Ja, jo, men det är en fråga lite om synsätt. Om du får välja mellan typ 6 partier som alla står för samma sak i den här frågan, då har du ju inte fått rösta i den här frågan, utan då har du fått rösta i massa andra frågor genom att ta ställning till partier som tycker lika om, eller olika om, andra mindre viktiga frågor. Men den här viktiga frågan har ju aldrig i sig prövats.
Nej.
Utan det har ju först blivit lite på slutet med SD, och då har ju ett helt parti växt fram för att säga nej.
Saken
och blivit Sveriges näst största parti.
Saken var ju så det att man med alla odemokratiska medel, alltså liberalt odemokratiskt sätt, påverkade människor som bara sa liksom att nej, men det här kanske inte är bra. Vi kanske inte ska göra så här.
Du menar i Sjöbo där?
Ja, men inte bara Sjöbo. Folk har fått sparken. Blivit paraja. Utmålats i tidningar.
Oh ja.
Allting. De sparkar ju... Det var ju sånt i början av 90-talet, så var det ju faktiskt att en av chefredaktören på Expressen sa att svenskarna vill inte ha invandring. Då bara sparkar Borgny honom. Bang.
Jo, och det där typ massan är ju följare, och när de ser så här negativa konsekvenser för åsikt X, då tycker jag åsikt Y istället. Då slipper jag negativa konsekvenser.
Ja. Och massan är ju på ett sådant sätt att, alltså, jag pratade faktiskt med en annan person om i veckan, tror jag. Men massan är ju, oavsett så har de alltid tolererat i princip vilket system som helst. Det är väldigt sällan de bygger uppror.
Ja, alltså, jag läste faktiskt lite och höll på att chatta med ChatGPT om det här. För om man tittar till exempel på Sovjet, det är ju kanske ett av de bästa exemplen på vilka så här absurda och monströsa grejer som folk ändå så här typ, ja, man kan finnas i att leva med. Liksom hur mycket människor de bara offrade i för att vinna andra världskriget, och hur mycket människor de mördade och liksom förstörde. Och ändå lyckades deras samhälle och hålla ihop och fungera.
Ja, då Kina också.
Jo, men de har inte prövats lika mycket kanske med så här krig i modern tid.
Nej, de dödar sig själva.
Ja, just det, men du menar med, vad heter det, kulturrevolutionen?
Ja, de hade ju flera olika...
Och det, ja, det var ju extrema mängder som dog där.
Ja, det var miljontals var det.
Ja. Och över helt så här konstiga grejer.
Ja, svält var väl det allra mesta. Så.
Ja. Så, ja, nej, människor kan stå ut med mycket när det liksom framstår som det etablerade på något sätt.
Ja, människan är extremt anpassningsbar. Det är bara att titta på till exempel. Vi kan tycka att det är liksom galet här i Sverige med morden och sprängningarna och sånt. Men tittar man på Mexiko och Brasilien.
Så ja, det var det där.
Ja, så. De lever ju med det. Det är en del av deras vara.
Där är ju organisationerna så starka så att regeringen har inte en chans att ta dem. Militären får liksom sättas in mot dem för att, och inte ens då funkar det.
Mm.
Ja, nej, och på tal om brott så var det ju lite nyheter här i veckan såg jag. Den allra senaste var väl från idag. I morse kom det upp något om att Moderaterna vill ha särskild rubricering för mord på kvinnor.
På tiden.
Känns bara så ologiskt. Hela...
Det ska vara en särskild brottsrubricering för mord på kvinnor utifrån kvinnohat.
Ja. Ska det inte heta feminicid eller något sånt där?
Femicide, ja.
Femicide. Alltså det är så ologiskt hela det här att ha olika straff för beroende på...
Fast alltså, jag kan ändå typ så här köpa grundpremissen att våld mot kvinnor är på något sätt värre och kanske ska straffas hårdare. Men...
Nej, men det är ologiskt. Jag menar, en kvinna som mördar en man, ska det vara mer okej?
Det behöver han ha gjort.
För det måste du ju få det till om du tycker det är rätt med det andra.
Ja, men jag tycker det är värre med kvinnomisshandel än misshandel av män. Sen mord är ju mord och konsekvensen är ju död för både män och kvinnor i det fallet. Och ja, det är mer likställt där kanske då på något sätt, jag vet inte. Men grejen är... jag är i alla fall lite öppen för att så här, kvinnofrid ska kunna så här, leda till att man får hårdare straff för brott mot kvinnor. Men det låter ju suspekt när man... pratar om att det ska ske på grund av kvinnohat, för man alltså, hat och ilska är väl alltid inblandat om någon mördar någon annan, om det inte är någon så här jättekalkylerad så här gänguppgörelse över pengar eller något, men är det så här spontana eller relationsmässiga brott inom en relation, då är det väl känslor inblandade på något sätt. Och så frågan är vad de menar med kvinnohat, om det bara ska vara så här typ så här.
Det är det de kan få det till nästan lite vad som helst nu när, ja, när det liksom är så populärt med...
Vi får se hur det definieras och så, men är det typ så här incels som hatar kvinnor och söker upp kvinnor och mördar dem för att de är kvinnor? Har det ens liksom hänt i Sverige och hur mycket det påverkar?
Jag tror de kommer sälja det här mycket på att antyda att det handlar om typ invandrarfamiljer och sånt som har ihjäl...
Ja, jo, men det är faktiskt... Det är väl det enda som kan göra
sälja in det till befolkningen.
Jo, men det är väl också det enda som kanske är lite relevant, typ om det kan vara så här hedersmord.
Fast vi har ju heders... Är inte det något man väger in redan? Som
det gör man säkert, jag tycker sen igen det.
Det känns lite överflödigt på något sätt.
I alla fall får man väl statistik över det. Men det är väl det enda som... Ja, men då är det fortfarande att man så här kopplar till någon form av ideologi och tankar och...
Och även i vanliga mord och sånt, alltså som det är nu, då väger man ju in olika saker, alltså i hur grymt något är. Man tittar på den som blev mördad.
Var det medvetet eller var det där istället och sånt?
Kunde inte den försvara sig liksom bra, vi säger till exempel om det är barnen och sånt där, då blir det hårdare straff. Så att hela det här finns ju redan, att bara sätta liksom... Nu ska det heta femicide istället och så är det ett speciellt brott och det skulle alltid leda till livstid. Jag vet inte. Jag är emot hela idén med den.
Ja, alltså de behöver i alla fall förtydliga exakt vad de menar och hur det är tänkt att funka. Ja. För det krånglar ju till saker. Och, ja.
Det krånglar ju till saker för dem själva. Jag menar, de tror på alla människors lika värde och sen så helt plötsligt har de fem i sig.
Och så kvinnar mer värde helt plötsligt.
Ja, ja, men det är jättebra. Mer sånt, säger jag.
Ja.
Du vill ha mer ologiskt bara? Att det är...
Nej, det är ganska logiskt egentligen, men man kan, det går inte ihop med alla människors lika värde. Så.
Nej, precis.
Nej. Ja, men vi får se vad som händer. De vill börja med en sån här särskild, eller ska vi se, vad är status? Nej, de vill ha en särskild rubricering, men det är bara ett förslag.
Ja, det kommer ju ta tid innan och sånt där.
Ja, jag misstänker att det måste börja med en utredning.
Ja.
Det är väl alltid så.
Alla instanser ska ju säga sitt och sånt där, vad de nu heter.
Ja.
Det släpptes ju... Det är inte jättegammalt, men det ska ju det diskuteras. Du har gjort en statens offentliga utredning. Jag har gjort om att lägga in könshat i HMF-lagstiftningen.
Mm.
Ja, jo, men alltså, det är väl en logisk utveckling faktiskt, sett till allt annat.
Jo.
Alltså, egentligen, de borde ju så här invertera lagen för att spara så här textutrymme. Att bara så här, det är okej att hetsa mot vita heterosexuella män. Alla andra är skyddade. Varför bara inte gör så?
Istället för att nämna alla andra i en satsvar. Liksom. Ja.
För de kommer ju bara behöva uppfinna och hitta på och lägga till nya grupper tills liksom listan är hur lång som helst.
Men det är ändå liksom i ett liberalt samhälle, så har man det här skapade liberala samhället har man gjort så att parter, det vill säga kvinnor och män, som har en av de mest naturliga dragningskrafterna mot varandra. Man måste sätta upp lagar så att de bägge grupperna inte hatar varandra.
Mm.
Alltså, ja. Det är rätt illa ändå att man har skapat ett sådant samhälle.
Jo, men de har ju jobbat hårt under många årtionden på att få en motsättning mellan män och kvinnor. Allting idag, alltså vanligt folk tror ju verkligen på det. Det är ju djupt inrotat.
Jo, och när folk tror på något så agerar de utifrån det, och när de agerar utifrån det så blir det som verklighet. Till exempel när det gäller liksom kvinnor att de... Mm.
Titta bara på gamla Hollywoodfilmer och sånt där de började sälja in det här med att alla kvinnor som var hemma fruar och sånt där, de vantrivdes och stod och rökte vid fläkten. Och, jag menar, det har varit en otroligt lång kampanj, och det har varit inom kultur och inom politik och inom allt.
Fan vad de lurar kvinnorna där, det är hur gött som helst, så var helt ensam.
Kan ja, det sa jag i förra avsnittet också, liksom, tänk bara få vara hemma, löka, laga mat och typ gå och träna och hålla sig i form lite.
Jag tror ju inte att de lökade faktiskt.
Nej, men idag hade det varit så, för nu har man ju tvättmaskiner och sånt. Förr i tiden fick man i alla fall jobba lite med tvätt och sånt.
Ja, alltså grejen är ju lite grann att kvinnan historiskt hade ju en väldigt viktig roll. De jobbade ju liksom hemma på gården eller i hushållet. Och man hade väldigt mycket med barnpassning och sånt där. Men allt eftersom samhället tog över mycket av det där. Det blev obligatorisk skola och sen blev det mer eller mindre nästan obligatorisk förskola. Vi har ju inte det än, men alla sätter dem där. Då blir ju kvinnans roll blev mindre och mindre viktig. Även det här när jordbruket effektiviserades och fler flyttade in till städer. Då fanns det inte längre en gård att sköta. För det fanns jättemycket uppgifter där för hela familjen. Men det försvann ju. Och då började man ju rycka in dem i vanlig arbeten och industri istället.
Jo,
så att,
det är ju inte helt orimligt att kvinnor... jobbar, men att det liksom är livets högsta mål och mening och det som är prio ett.
Nej, det är inte orimligt. Men det intressanta med det här är ändå att när de gjorde det där, då ökade de ju mängden arbetskraft. Och det gör ju att priset för arbete blir mycket lägre.
Mm.
Så att förut kunde man som sagt försörja sig på en inkomst, en hel familj. De kunde fixa hus, de kunde fixa utbildningar till sina barn och sådana. I alla fall många kunde göra det. Nu går det inte, utan alla måste jobba för att man ens ska ha råd och typ bara med
Jo, och förutom basala. Kvinnor nu så fyller man på med invandrare, ja. Och så fyller man på med AI och annat som kommer konkurrera liksom. Och driva ner arbetsprisen. Det kom, sen var det en annan juridisk nyhet här. Mängdrabatten ska avskaffas, det har riksdagen röstat om. Det var den 13 augusti, alltså i torsdags. Röstade man för att avskaffa mängdrabatten på brott. Innebär att personer som begått flera brott kommer att dömas till längre fängelsestraff och inte kunna få förkortade straff för fler begångna brott. Men alltså, innebär det här att om man begår samma brott flera gånger så får man det, liksom, om man begår brottet tre gånger så får man straff för tre gånger, eller?
Nej.
Nej.
Jag tror inte det.
Nej, så jävla efterblivna kan de inte vara. För då skulle så här missbrukare och sådana sitta inne resten av livet. Liksom.
Fast det har ju varit något ändå att mängdrabatten har ju påverkat. Det har ju blivit lite kortare.
Men då är det i alla fall att man begår olika typer av brott och får en så här, man får inte alla olika brottsrubriceringarna ihopflussade, utan man får någon så här sammanvägt typ, liksom, att, ja, sammantaget. Tycker vi att de här brotten ger det här?
Jag tror ett visst antal brott också. Nu ska jag kanske ljuger här nu eller har helt fel.
Men det som är intressant i nyheten här är ju att man bedömer att fängelsetiden kan bli mellan 50-75% längre för kriminella som begår flera brott.
Mm.
Och många som begår brott torskar ju på liksom flera brott, så det är förmodligen en rätt stor andel som kommer påverkas av det här. Och man har ju redan så här fängelseplatsbrist, och det har ju du upplevt nu, Hansson. Och,
Därför de öppnar i Tallinn. Inte i Tallinn, i Estland.
Ja, just det. Har de fått igenom det?
Jag tror de röstar snart om det.
Jag vet när de pratar om att bygga någon anstalt här i Söderhamn också.
De skulle fan ta något nere i Afrika någonstans eller något.
Ja, och sen borde man ju sortera där utifrån etnicitet och så att folk bor där de är hemma. Fast det hade varit rätt gött kanske som svensk också att turista lite till Afrika och bara
sitta där
under vintern.
Det var världens magsjukdom.
Ja, nej. Det är nog sant. Det är nog inte så bra standard i Tallinn heller kanske.
Men jag fick en sån broschyr när jag satt.
Det är lite reklam.
Vadå? Vad är det för brosyr?
Om just det, om att de skulle öppna där i Estland.
Men det här måste ju vara så här propaganda för att skrämma er till att sluta begå brott.
Nej, jag typ, tror...
Nästa gång Tallinn passar dig.
Nej, jag tror de... Alltså det är ju sånt att... Det är ju sånt att man kunde ansöka dit. Jag tror de ville få folk att...
Men vad är säljargumentet då?
Ja, det finns inte så mycket
se världen, sitta i fängelse i ett annat land.
Det är i princip det. Du verkar inte få särskilt många förmåner. Och det riktar sig till personer som typ inte ska ha permissioner. Korta fängelsestraff riktar sig också mot. Och saken är den att du måste först ställa in dig i Sverige och sen så transporterar de dig till Estland. Och sen så sitter du i Estland, men sen så måste du bort från Estland minst en månad innan straffet är avklart, så måste du flyga tillbaka i anstalt till Sverige.
Ja, för annars skulle det vara bökigt med massa kriminella som måste ta sig hem på egen maskin.
Ja. Och personalen där är ju estnisk personal som pratar engelska. Och så finns det svensk personal där som ska understödja. Där de. Jag tror...
Det kommer nog att si och så med engelska och brist på de som pratar svenska.
Definitivt. Jag tror att de har försökt få folk att flytta till Estland, men de har inte velat det liksom.
Nej, alltså... om man skulle välja, vad skulle argumenten för det vara? Alltså det enda man hört om så här öststatsfängelser är ju inte så här trevliga saker. Medan svenska fängelser liksom har tv-spel och tv på rummet och det är lite lekstuga typ i vissa fall i alla fall.
Det byggs väl rätt mycket fängelser i Sverige nu, gör det inte det?
Jo, de pratar till och med om att bygga ett i Söderhamn.
Överallt.
Mm. Jag vet att jag tror de håller på att bygga i, är det Tidaholm eller någonting? Så.
Där har de redan, eller?
Jo, men de håller på att bygga ut det. Ja. Det ska bli typ det modernaste och säkraste fängelset i Sverige kommer att bli till nu. De förstorar det något helt enormt.
Jo. Ja, det talar väl för att deras plan inte är återvandring utan business as usual och
ja.
Låsa in dem som kaosar mest.
Kostar svensk staten 3000 kronor om dagen att ha dem i Estland?
Ja, det är antagligen billigare än i Sverige.
Ja, jag skulle tro det.
Nej, jag tror det är 2000 i Sverige.
Det är 2000?
Ja.
Så det blir dyrare att ha i Tallinn?
Ja, inte Tallinn, Tartu är det. Jag sa
ja, just det. Men Estland.
Ja, Estland. Och då tjänar Estland 700 000 kronor. Det är Expressen som säger det.
Men i andra länder... Tjänar bara på ett år eller på vad menar du?
Så här ordagrant. Prislappen för skattebetalarna 1 114 000 kronor per år och fånge. Var Estland tjänar 655 000 kronor.
Ja, men då är det vinst för dem typ. Så deras marknadsbekostnad.
Om de inte har utgifter där också.
De måste men vad de andra pengarna, alltså mellanskillnaden där, det måste väl vara det som är omkostnader för dem, eller?
Jag vet inte, kanske.
Men det finns ju en hel del andra länder som lejer ut fängelseplatserna till fattiga länder. Och de gör ju det för att det ska bli billigare oftast. Här blir det dyrare.
Nej, ja, men de är ju så att de har ingen plats.
Men det låter ju som att det blir dyrare bara för att de vill tjäna pengar. Och ja. Varför skulle de vilja liksom hjälpa Sverige med våra gangsterblattar och sånt? Liksom det är väl klart att de vill ha något.
Jo, och sen känner sig antagligen Sverige tvingade. Det finns väl antagligen massa regler om, som säger hur tät befolkat det får vara och sånt. Och nu, man hinner inte bygga
nej, precis, det här
så mycket om, nytt och därför gör man så här.
Precis, man panikhöjer kapaciteten för att annars funkar det inte.
Nej, så det är nödlösningar, inte vad de egentligen vill, ja. Troligtvis. Vet du någonting om det, Hansson? Om det, är det här, ska det här bli permanent där i Estland? Eller är det...
Jag tror till och med sånt att det finns en risk att det röstas ner för oppositionen vill inte ha det, tror jag.
Vänstern?
Sossarna.
Ja. Okay.
Men jag är inte säker.
Sossarna var också emot det här med att avskaffa mängdrabatten. De ville göra det men bara fokuserat på sexualbrott.
Bara sexualbrott?
Ja.
Okay. Vet du någonting om argumenten varför de är emot det?
Att det är väl för att rehabilitera och så vidare antar jag. Och för att inte fylla fängelserna. Bara det är väl ett rationellt argument idag. Och det är väl ja, det jag tror att man kommer det kommer nog bli så prat om att legalisera mer droger och sånt bara för att minska mängden människor i fängelse kan jag tänka mig framöver. För nu kommer ju de så här vägas in också mer typ att om man döms för det ihop med annat så får man längre straff. Men vi får se vad som händer. Ska se. Vi hade väl inte jättemycket mer nyheter. Det var ju i Irland har IRA hotat med inbördeskrig och det handlar inte om att få ut britterna nu utan om att man vill ha ut alla invandrare. Eller illegala immigranter i alla fall.
Är det inte så att de har börjat samarbetade mycket, de som var motståndare innan, när IRA var mot britterna. Det var väl katoliker och protestanter och mycket sådär. Men de har ju börjat till rätt stor del samarbeta nu mot massinvandring.
Mm. Ja, man får hoppas det. De pratar i alla fall om inbördeskrig och
bra.
Sådär. Och man har ju sett så här klotter att typ vad står det typ bara på så här bostäder som kan hyras ut, står det, klottrar de så här typ bara irländska hyresgäster, muslimer dör typ. eller så här, bara irländare, annars brinner det, och muslimer dör typ.
Men de är ju rätt brutala. Alltså när det var de här senaste kravallerna nu på grund av invandrarvåld, då gick de ju rätt hårt till. Alltså, de brände ju upp hus och allting, slängde in brandbomber. De slängde in brandbomber i bilar och sånt. Tydligen till och med där det sitter folk. Så att de kör på rätt hårt.
Jo, de är ju vana vid det. De har ju lite mer temperament som fransmännen och sådär. Är man missnöjd så ska man
visa det. Keltiska blodet.
Ja. Är det en keltisk grej kanske?
Irländska, ja, de är ju kelter.
Jo, men jag menar att våldsbenägenhet är keltisk.
Ja, det är bara titta på alla
rödhåriga. Fast irländare har ju, alltså hela brittiska öarna har ju väldigt mycket skandinaviskt. Nordgermanskt is också. Men de har väl mer keltisk, ja, precis, än vad England har kanske.
Särskiljer de i alla fall, eller gör de
ja. Lika?
Ja, nej, men det är väl lite så här oklart också. När någon lägger upp en film på sociala medier så vet man inte om han talar för en grupp eller bara försöker använda en grupps namn och sådär. Men det verkar i alla fall som att Daily Mail har skrivit om det. Och jag tror inte, det ligger inte i deras intresse riktigt att ljuga om en sån grej, så. Det är nog någonting som händer i alla fall, så får man ju se hur mycket det blir. Och det har ju redan varit våldsamt.
Ganska ung nation. Så, vissa nationer som Polen har ju till exempel existerat innan. Sen så skapas de igen, men Irland fick ju slåss länge för att få sin frihet. Och det var ju blodiga. Det var inbördeskrig bland dem också. Mm. Så konflikt är ju visst 100 år är ju lång tid, men de har ju även haft konflikt, det som ni sa innan. För kanske bara, vad blev det, 50 år sedan? 56 år sedan?
Ja, det håller vi på fortfarande på, ja fan, tiden går alltså. På 80-talet höll jag på att säga, men det är ett tag sedan nu. Shit.
Ja, nästan 50.
Ja. Var det på 90-talet om avbröt det där, tror jag.
Jo. Ja, men vi får väl helt enkelt se om det kommer mer nyheter därifrån.
Ja, vi får hoppas på en bra utveckling. Det skulle ju vara en bra, alltså jag menar, om det börjar på ett ställe så finns ju alltid möjlighet att det efterapas. Andra får liknande idéer i andra delar av västvärlden.
Så. Jo, och så ser man ju vad som funkar när det testas lite olika metoder.
Det ja.
Ja, nej, men det var väl den sista nyheten här. Så vi ska se, vi hade lite donationer. Jag vet Vilda Hilda har swishat. Den, om någon har swishat under sändningen, så har vi nog inte fått det skickat till oss, utan det tar vi nästa vecka då. Vi ska kolla här. Vi hade lite brev. Då hade vi Järfälla, trogen lyssnare, som Tackar för lästipsen och hälsar att vi ska ha en fortsatt bra sommar. Och sen är det en symbol som rör sig i solens riktning. Och sen är det en hälsning på tyska som jag inte får upprepa. Och en 500, så det tackar vi för. Sen är det en besviken Swedbank-kund som skickar kontanter för att Swish eller Swedbank har stängt ner honom. Eller när han blev av med Swish bara, står det. Okej. Okay. Men jag tror för mig Swedbank är en av de här bankerna som är mer griniga. Han verkar också ha någon Revolut-transaktion och sen där, Swish till oss.
Det där med att de kan stänga av Swish, det är ju helt nytt nu. Det börjar de väl med nu 2026, tror jag.
Okay.
Det kunde de inte innan, men nu kan de det.
Men är det permanent att man inte får Swish då, eller?
Jag vet inte. De kan i alla fall stänga ner.
Ja, det får vi kolla mer på. Ja, folk får ju göra som de vill. Har man Swedbank kanske är en bra idé att posta kontanter. Det är olika banker i olika griniga. Ska vi se. Sen var det någon som skrev ett brev och tackade för vårt arbete. Och säger att det är förbjudet att göra någonting och framförallt säga någonting som kan väcka fientlighet hos icke-germanerna. Ja. Yes, ja, nej, men det var det som har kommit in. Och adressen för att posta in pengar hittar man på nordfront.se/donera. Där står Swish och så vidare också. Och jag kan ju läsa upp det numret också, så har alla det som lyssnar och är snabba. Det är 073-895-8452 och Samuel som står som mottagare. Ja. Om det inte var någon som hade något att tillägga då, så kan vi väl avrunda för ikväll, så är vi tillbaka igen nästa söndag då.
Nej, jag är klar.
Ja, men tack för att du gästade radion här, Hansson. Det var, det är bra, du som sitter inne och läser böcker och sådär. Det är fint. Så vi har säkert med dig något mer framöver här, för du har ju lite andra artiklar och sådär på lager, vet jag.
Ja, jag har behövt läsa mer böcker också, om jag ska vara helt ärlig.
Det är bra. Det är bra. Yes, ja, men vi tackar alla som lyssnar och så är vi tillbaka nästa vecka. Så får ni ha bra allihopa. Ha det bra.
God kväll.